I dagens avsnitt av Apologia-podden, kulturkristendom. Vad är det? Är det bra eller dåligt? Det ska vi försöka reda ut, så välkommen med i vårt avsnitt. Då är vi tillbaka i Apologia-podden med mig och Stefan, den gamla ursprungliga laguppställningen. Trevligt att ha dig här i studion, Stefan. Hoppas du har haft en god eller glad påsk.
Haft en mycket bra påsk, och idag är det 16 grader varmt i Stockholm och verkliga vårkänslor som tydligen ska försvinna imorgon. Åtminstone temperaturen, kanske inte känslorna, men det ska vara köld på väg in. Men jag njuter av det som är idag.
Jag var lite sugen på att ställa in både det ena och det andra när det blir sånt här väder. Jag vill bara sitta ute mot en vägg och dricka kaffe och njuta av våren. Men, så det kanske är bra att vi får något gjort imorgon då, om det blir kallt igen. Kanske kan vi till och med få något gjort här idag med den här podden. Vi ska prata om kulturkristendom, och det här med att det då nyligen har varit påsk är ju en av impulserna till dagens avsnitt, därför att då dök det upp i två stora tidningar i Sverige artiklar som slog ett slag för kulturkristendom. Det var dels artikeln om en modererande röst av PM Nilsson i Dagens Industri. Vem är PM Nilsson, Stefan, för den som inte känner till honom?
Han var ju tidigare chefredaktör på ledarskribent på Dagens Industri, och sen blev han ju rekryterad till regeringen som statssekreterare. Och där blev han ju då känd genom sitt ålfiske som gjorde att han fick avgå. Och nu blev jag plötsligt osäker här. Han är tillbaka på Dagens Industri, men han är också kopplad till Timbro. Ja, han är på tankesmedjan Timbro, men skriver ibland för Dagens Industri.
Precis, och så hade vi artikeln "Därför ska du fira påsk i kyrkan även om du inte är kristen" av Karl Pettersson Moberg i Göteborgs-Posten. Behöver han en introduktion?
Ja, han är kanske inte känd utanför kretsen av de som läser just Göteborgs-Posten. Han är en av kulturcheferna på Göteborgs-Posten, så att journalist med inriktning på kultur.
Mm. Båda de använde uttalat begreppet kulturkristen eller kulturellt kristen, och det här var ju då två svenska exempel, men de är också har ju liksom, de finns mot en större bakgrund då, som vi också har pratat om tidigare här i podden, av personer runt om i världen som har liksom skiftat lite, både kanske sin egen hållning till den kristna tron eller kring kristna värderingar, men också varit med och vända samtalet kring kristendom. Vi tänker på Ayaan Hirsi Ali som släppte sin artikel om varför hon nu är kristen i slutet av förra året. Den engelska historikern Tom Holland har vi nämnt lite grann. Brittiska personer som Paul Kingsnorth som har varit ateist, miljöaktivist, wicca, häxa och numera är kristen. Douglas Murray, Jordan Peterson och, det här är ju kanske det mest uppseendeväckande av allt, Richard Dawkins.
Han kom också ut som kulturkristen. Ja, så det här precis. Det är ju någonting väldigt, väldigt spännande. Det har ju varit på gång en längre tid, och vi har ju talat om ett postsekulärt samhälle. Alltså där vi rör oss bortom det att det sekulära är det enda givna och är det enda normerande. Och att vi rör oss in mot då något postsekulärt som inte betyder att det sekulära perspektivet försvinner, men att andra röster börjar höras. Och det här är ju då exempel på att nu börjar en del människor komma ut som vad de då själva betecknar som kulturkristna. Och några tar steget fullt ut att bli kristna, som Paul Kingsnorth eller Ayaan Hirsi Ali.
Mm. Innan vi går in på att prata specifikt om kulturkristendom så undrar jag om vi skulle säga någonting om just den här situationen som helhet då. Vilka av de här, hur många av de här begreppen av att liksom sätta ord på samtiden kan samsas? Om vi nu tänker att postsekulär är ett värdefullt begrepp, betyder det att vi har slutat vara postkristna, eller kan det här finnas sida vid sida? Hur tänker du om det här? Alltså, om vi spolar tillbaka klockan bara några år, så, och för den delen i nutid, så har vi i Apologia jobbat med både distanskurser och med böcker som tar upp så att säga fientlig, en slags fientlig eller väldigt moraliskt tveksam inställning till kristen tro. Och så samtidigt kommer röster nu som säger att vi är kulturkristna, eller vi borde vara kulturkristna. Hur kan det här hända samtidigt? Eller har det ena ersatt det andra? Eller vad tänker du?
Mm. Det är ju lite, en lite förvirrad situation, och det flyger omkring en massa olika begrepp i luften. Jag tänker att det enklaste sättet att skapa någon sorts klarhet i det här är att tänka, om man tänker en historisk linje, att vi har ju då 1000 år där den kristna tron har varit normerande och dominerande. Det ersattes under 1900-talet av att vi fick ett allt mer sekulärt perspektiv, och det kom att bli helt dominerande på 60, 70, 80-talet. Och då var känslan här att nu ersätts kristen tro av ett nytt paradigm, det sekulära, ateistiska perspektivet, som då tar över och blir den nya dominerande auktoritativa förståelsen av tillvaron. Och det i sin tur, det vi ser nu är att det börjar falla, men ersätts nu inte av ett enda nytt dominerande offentligt paradigm, utan nu får vi en påtagligt pluralistisk situation, alltså med många olika livsåskådningar och livsperspektiv sida vid sida. Och det är det man menar med det postsekulära. Det är inte att det sekulära har försvunnit, utan nu blir det sekulära ett av flera olika perspektiv, där det kristna är ett, islam blir ju ett växande alternativ. Och man hittar olika mellanformer och varianter, och där kulturkristendom då blir en sorts variant i den här nya mångfalden, den nya pluralistiska situationen.
Jag tycker det här är påtagligt då när man ska försöka, när jag reser runt och undervisar apologetik i olika sammanhang, och man ska försöka på något sätt rama in det i varför behöver vi hålla på med apologetik i nuläget och sådär. Att vår situation idag är verkligen komplex, och man kan inte på förhand veta varifrån en person kommer, så att säga. Vi har inte ett kulturellt narrativ eller liksom ett dominerande perspektiv, så att man kan på en och samma gång ibland i konstiga kombinationer i samma person liksom stöta på föreställningen att kristen tro är oförnuftig och antivetenskaplig, och samtidigt så vetenskapen spelar ingen roll, och det är liksom andlighet som är intressant, och liksom man kan inte veta varifrån en person kommer, och i både samhället och individer i vårt samhälle är inte alltid helt koherenta och sammanhängande hur vi håller olika idéer för sanna samtidigt. Så man måste vara idag väldigt lyhörd när man möter människor för varifrån kommer den här personen, därför att vi har så många pågående narrativ och liksom idévärldar samtidigt.
Det är kaos på det här området, och det gör ju inte att behovet av apologetik och kristen tydlighet minskar, utan tvärtom. Här behöver ju finnas en stor bredd, därför att man behöver fortfarande relatera till hela det sekulära perspektivet. Jag har citerat flera gånger en bok som Fri tanke, Christer Sturmarks förlag, gav ut i december 2023. Så helt ny, en bok om moral, och där beskrivs den kristna tron med orden "rövar historien om". Alltså mycket föraktfull nedlåtande. Det här är bara det är helt oseriöst, det den kristna tron påstår. Så hela den tankegången finns ju fortfarande, det som är liksom var det drivande i det sekulära perspektivet. Och sen ser vi då hur när ärkebiskopen talar om mysteriet och sånt som är bortom språk, och upplevelsen som drar åt det mystiska, då kommer det väldigt mycket positiva kommentarer att någon vill lyfta fram perspektivet av det outsägliga, det som inte går att fånga i ord men som ändå skulle kunna vara verkligt och så. Så vi har precis hela bredden här.
Ja. Men då zoomar vi in lite på kulturkristendomen i sig då, som är en av synsätten som då lyfts fram mer och mer här. Vad är kulturkristendom, Stefan? Om vi skulle försöka oss på en inledande, sammanfattande beskrivning, eller ja, för att inte säga definition.
Det enklaste är väl helt enkelt att ta de två orden kultur och kristendom. Alltså, från den kristna tron har ju följt en viss kultur utifrån vår kristna historia och de kristna övertygelserna som har funnits. Så har det byggts upp en kultur med en viss förståelse av saker och ting, med riter som präglar det enskilda livet och som präglar samhället och som följer liksom släkternas gång med dop och konfirmation och vigsel och begravningar, som följer kyrkoåret. Och det följer med vissa föreställningar om frihet och ansvar och så vidare, människovärde. Och det följer en kultur. Den har följt ifrån personliga övertygelser att människor har satt sin tilltro till den Gud som har uppenbarat sig i Jesus Kristus, alltså kristendomen. Kulturkristendom, det är ju då när människor, om man tar tidigare människor som befann sig i den kulturen utan att personligt vara kristen, utan att sätta sin tillit till Gud, utan att omvända sig från synd och bli en Jesu lärjunge, så bejakade man den större liksom kulturella mönstret och gick i kyrkan vid högtider och följde de här delar av riterna. Och idag när de här kulturpersonligheterna kommer ut som kulturkristna, så sker det ju, alltså det är motsvarande det, men för några av dem tror jag det är, om man tar Richard Dawkins, så är det ju att man går tillbaka till de riter som man på ett sätt har övergivit, därför man har övergivit den personliga tron på Gud, och då har man tänkt sig, nej, men då lämnar vi också allt det som följde med. Men så visade det sig att det var inte riktigt så enkelt som man föreställde sig, och vi kommer tillbaka till det. Och då så väljer man att landa tillbaka i riterna, mönstren som finns i kulturen, men utan att bejaka den kristna tron. Richard Dawkins säger ju att den kristna tron är nonsens när det gäller sanningspåståendena. Han är ju fortfarande väldigt negativ till att det skulle ha någonting som helst att göra med verkligheten. Men däremot kan man uppskatta den kultur som följde från tron på detta nonsens.
Just det. Och jag tänker att kulturkristendom, nu beskriver vi några nutida liksom impulser där då, men det är någonting som har egentligen en väldigt lång historia, djupa rötter. Det kom här alldeles nyligen, släpptes en bok. Jag har inte hunnit läsa den, jag vet inte om du har hunnit läsa den, Stefan. Cultural Christians in the Early Church av Nadia Williams, som då det roliga omslaget har en bild på en romersk vagn avsedd att dras bakom en häst, och så hänger det en registreringsskylt på den där det står What would Jesus do? Och tanken här då är att den tidiga kyrkan, de första kristna, som många nu för tiden har en väldigt idealistisk bild av, de gjorde allt rätt och vi måste tillbaka till urkyrkan och såna saker, att även där fanns det en liksom faktor av att man blandade kristen tro och en slags mer kulturell kristendom. Och sen åtminstone tänker jag under senare århundraden när kristendomen hamnar i en majoritets- och maktposition, att kulturkristendom och personligt troende kristendom är ganska svåra att skilja åt.
Alltså man kan också se det som ett, det är ju ett mänskligt problem som en följd av egentligen splittringen i hur vi funkar som människor. Man kan tänka på i Gamla testamentets tid, det judiska gudsfolket. Så hos profeterna så finner man ju klagan över att människor följer de yttre riterna. De går till templet, de frambär sina offer. Men i hjärtat så tror de inte på Herren, och i hjärtat litar de inte på. Och i det personliga livet lever man på tvärs mot vad man sen uttrycker i riterna. Så där finns ju en form av kulturell religiositet, kulturell judendom. Och det här kan man ju finna i, tror jag, i de flesta religioner. Man kan tänka i muslimska länder, väldigt många kulturella muslimer, de tror inte i hjärtat på Koranen och Allah. Man lever i verkligheten för andra saker, men man följer de yttre mönstren. Och så har det varit, tror jag, i den kristna kyrkan också, i stort sett, från början.
Så kulturkristendom kan ju finnas då på ett ganska omedvetet plan, där man kanske inte ens är klar över själv ifall man, ja, på vilket, liksom, på vilka nivåer man omfamnar den kristna tron. Men sen i början på den moderna tiden då kommer ju personer som uttryckligen propagerar för att vi ska omtolka den kristna tron, och liksom det moderna samhället ska byggas på kristna värderingar. Men utan, inte minst utan de övernaturliga inslagen, var ju ofta det som man såg som mest problematiskt i början på modernismen. Jag tänker på Thomas Jefferson till exempel, som gav ut sin egen utgåva av Nya Testamentet, där han hade klippt och klistrat väldigt hejvilt och frejdigt. Och det som är kvar är ju Jesu etiska vägledning ungefär. Mm. Och det kallar han då för the essence of Christianity i the Jefferson Bible. Så det där har ju varit också ett medvetet projekt som har i alla fall sådär en 200-300 år på nacken.
Mm. Och det var ju, eftersom kristendomen hade en sån lång historia och så stark förankring i den västerländska kulturen, så blev det ju en process där det förstås fanns några få radikala personer som gjorde upp med alltihopa i ett steg och blev ateister och nihilister och kastade allt på skräphögen, så att säga. För väldigt många andra så var det ju ett för stort steg att ta intellektuellt, och kanske för stor social kostnad att komma ut som ateist och så. Och därför så ser man ju att det finns ganska många som, man tar en del steg och säger, vi tror inte på det övernaturliga, vi tror inte på undren och så, vi tror inte på allt i Bibeln, men man står ändå kvar i någon form av kristet paradigm, och man gör inte upp med alla följderna av den kristna tron. Så blir det en gradvis utveckling. Och sen kan man ju säga, om vi tar svenskt vidkommande, så om man tar Ingemar Hedenius och det som sker, man kan ju säga efter andra världskriget, som det får riktigt stort genomslag. Men det är en process där på 20, 30, 40, 50-talet där fler och fler ger liksom helheten på båten och börjar säga, nej, men nu ska vi bli sekulära. Och man gör upp med kyrkans inflytande, och också då det kulturella inflytandet, och skolan sekulariseras och lagstiftningen sekulariseras, och så får vi det då det i grunden helt sekulära samhället.
Mm. Och om vi nu skulle försöka sätta ord på, vad är det som lockar människor tillbaka, om vi säger så då? Jag tänker mig att det är flera olika saker lite grann. Om man skulle ta det från på något sätt skalan svag till stark kulturkristendom, eller jag prövar det som en tanke här då, att det finns dels de som säger att vi ska bevara kristna värderingar eller den kristna kulturen därför att det är vår kultur. Vi behöver ha kontakt med vår historia. Man gör kanske inte så starka anspråk på att det här är sant eller rätt eller så på ett moraliskt plan, men det är det här som har format Sverige, och för att inte helt kapa av oss själva från våra rötter så behöver vi bevara den kristna kulturen. Det är en sak som lockar, eller hur? Skulle du hålla med om det?
Ja, det tror jag. Och då tänker man på, det finns ett så rikt kulturarv i form av litteratur och konst och musik och senare då också film, som blir... Det blir obegripligt om vi inte har kvar förståelsen och kunskapen och på en viss nivå uppskattningen av den kristna tron. Här inför påsken så går man och lyssnar på Matteuspassionen, eller Ingrid och jag lyssnade på Johannespassionen, fullsatt kyrka. Och det är liksom en viktig del av vår kultur, så då vill man inte förstöra någonting som är vackert och fint. Och det är en lång historia, och det finns ju en bildad medelklass, liksom någon sorts känsla av att men man ska ändå vara lite rädd om det.
Och skulle man helt förlora all kunskap om Bibeln, då förstår man inte längre referenser till Adam eller Simpson eller den här typen av som finns i vårt språk eller i vår litteratur och sådana här saker.
Man kan inte ens lyssna på Lalle när hon sjunger om Goliat.
Nej, där, exakt. Så det här är svag kulturkristendom i bemärkelsen att den är inte förknippad med så starka anspråk, utan det är vårt arv. Och det, man kanske skulle kunna kalla det för fin kulturell kristendom eller så, lite grann som du säger, för det har ofta att göra med eller förknippat med vissa skikt i samhället som kanske uppskattar musiken och så här då. Men sen så finns det ju de som kanske går ett steg längre och säger, men det är inte bara att det här är vår historia som vi vill ha någon kontakt med, utan här finns någonting som för individen är djupt meningsfullt. Då, att genom att behålla kontakten med kulturkristendom eller med kristendom på ett kulturellt plan så kan vi uppleva transcendens, och vi kan till och med på ett djupare sätt få någon slags kontakt med meningen med livet. Och här tyckte jag vi hittade Moberg och Nilsson rätt mycket i deras två artiklar. Då. Så, Moberg talar om de här nedärvda litterära teman i Bibeln. Vilket å ena sidan låter som det vi sa nyss. Mm. Men han går liksom ett steg längre och pratar om att man får vila i konsten, arkitekturen, sångerna och ritualen. Och vila, det är ju något mycket mer än bara ha ett intellektuellt intresse av. Det är ju något mer existentiellt så. Och PM Nilsson skriver, när prästen läser välsignelsen över församlingen och visar mig nåd, finner jag ibland en slags frid. Oförklarligt men sant. Den kan hålla i sig hela dagen om jag har tur, vilket är en syndare som jag kan behöva. Då har man ju, han liksom bottnar existentiellt i både sin egen upplevelse av skuld. Nu vet jag inte hur seriöst han kallar sig för syndare. Han kanske är ironisk, men kanske inte helt och hållet, utan nåd och frid är någonting som han suger i sig lite som en svamp.
Det är en jätteviktig skillnad där, när det liksom bejakelsen av kulturen går över i det här existentiella, att det berör också mig personligen. Och liksom livsfrågorna, meningsfrågorna dras in. Och här, i båda de texterna, Moberg och PM Nilsson, så är det ju mer den liturgiska gudstjänsten och högtidligheten då i kyrkorummet och det som blir som en form av öppningar mot transcendens. Så det är liksom ytterligare ett steg.
Vi pratade ju för inte så länge sedan här på podden om nyateismen och dess eventuella död då. Och här tänker jag de här sakerna möts lite grann då, att det är i ateismens och kanske särskilt nyateismens meningsvakuum någonstans som kulturkristendomen också återuppstår mycket, va? Och man känner att men det här var inte så. Nyateismen är framförallt, den rev ner och gjorde uppror. Mm. Den var så att säga destruktiv i den där bemärkelsen att man ville göra upp med, göra revolt mot saker. Och så hade man inte så mycket konstruktivt, positivt att sätta i det ställe då. Ingen gemensam berättelse för vart vi är på väg som kultur eller vad som ger mening med livet. Den berättelse man har om framsteg är antingen svår att tro på för att ja, världen tycks inte bara bli bättre och bättre. Eller så är den kanske inte ens så attraktiv att tro på, därför att framsteg nu, om man tänker teknologiskt, materialistiskt och sådär, det finns inte så jättemånga fronter kvar att erövra där, om man inte då släpper in det transhumanistiska framstegstänket, att människan rent av ska liksom gå bortom sig själv, och det är inte jätteattraktivt för de stora massorna. Man vill inte riktigt, tänker jag, tror inte jag att det är att man vill lämna kroppen och liksom det mänskliga livet så som vi känner det bakom sig för någon slags singularitet av medvetande som vi alla är uppkopplade mot. Det där är ganska få som verkligen lockas av det. Så här, i det här vakuumet som då uppstår så finns det den kristna berättelsen som lockar och som ger transcendens och mening.
Det är ju det som gör att Richard Dawkins, när han i samband med påsken här blir intervjuad i en radiokanal i London, och de ställer frågan till honom, vad är ditt påskbudskap? Och då tänker man ju sig att han ska komma med en lång harang om religionens farlighet och så. Och så i verkligheten kommer han ut som betecknar sig själv som kulturkristen. Och det här står ju då som väldig kontrast till, han blev ju känd bland annat genom en tv-serie på BBC som hette Religion, The Root of All Evil. Richard Dawkins och Christopher Hitchens De var ju, medan han levde, de var ju så oerhört kritiska mot religion som sådan.
Mm. Och, förgiftar allt, sa de.
Just det, religion förgiftar allt. Och då kan, precis som du sa, de hade ju ett i grunden enbart en dekonstruktion. Alltså de dekonstruerade, plockade isär religionen och visade på en mängd religiösa avarter som alla behöver vara emot av terror och förtryck och våld och så. Men de fick ju den dekonstruktionen att smeta över på kristendomen på ett ohederligt sätt i många, många situationer. Men det som har hänt är ju att de, när de lanserade hela det nya etistiska projektet, så var ju det utifrån känslan, äntligen ska vi befrias från religion. Så det är ett befrielseprojekt där livet ska bli större och bättre och friare och mer meningsfullt när vi inte längre är förtryckta. Och sen har det ju visat sig att nyateismen leder ju ut i meningslöshet och mörker och ingenting. Det finns inget hopp och ingen framtid för människan egentligen. Och parallellt med att det liksom blir mer och mer ofrånkomligt, så har då genom migrationen islam blivit en så stor faktor. Ännu större, tror jag, upplevelsemässigt i England. Islam finns där många gånger i en väldigt konservativ och radikal version. Och då har nyateismen har väldigt lite att sätta emot i det läget. Och därför så blir ju Richard Dawkins argumentation nu är ju att dels att han uppskattar väldigt mycket kyrkorna och musiken och han känner sig hemma i det kristna etoset. De liksom ändå grundläggande värderingar och livsperspektiv som finns utifrån kristendomen. Och han inser att alternativet blir en växande inflytande för islam. Och då hejar han i alla lägen på det kristna laget, säger han ju.
Precis, precis. Historiskt sett så har ju engelsk och fransk ateism haft lite olika tolkning av världen. Alltså, engelsk ateism har varit ganska optimistisk. Vi tar bort Gud, men det mesta förblir sig likadant och vi kan bygga ett liksom härligt, fritt samhälle, ett friare samhälle utan Gud. Fransk ateism har varit mycket mer, vi tar bort Gud och då är det bara förtvivlan och absurditet, och existentialisterna drev ju det väldigt hårt. Jag tycker det är lite intressant mot den bakgrunden då, för Alain de Botton, som är en fransk filosof, jag är inte säker på att han är bosatt i Frankrike längre.
Nej,
han bor inte i Nordamerika någonstans. I England bor han, så är det ju. Han bor i England. Det stämmer. Och han skrev ju redan för 15 år sedan, kom han ut med en bok som heter Religion för ateister. Där han menade att liksom, ateismen måste också, för att kunna vara ett fullvärdigt alternativ då till de religioner den har gjort uppror mot, så måste den också bygga sina egna monument och skapa sin egen musik. Och han, liksom, han såg det här på något sätt komma, tycker jag, att ateism blir bara attraktiv om vi kan ersätta all den kultur som vi gör revolt mot. Och jag minns när det var OS i London 2012 och invigningen där, hur han var alldeles lyrisk på Twitter, minns jag, över den här invigningen som ett exempel på en sekulär gudstjänst. Han tyckte det här är precis vad vi behöver. Och jag tog mig faktiskt friheten. Det är en av mina få tweets i en väldigt sporadisk och kort Twitter-karriär då jag svarade honom, därför att en av höjdpunkterna i invigningen på OS 2012 var ju när salmen Abide with me, eller Bli kvar hos mig, spelades. Och det var som att den där stod ändå inte riktigt på egna ben som en sekulär högtid, tyckte jag. Men det återkommer vi till, det där. Men så transcendens och mening, det var allt var under den liksom lockelsen här då. Jag har två till som jag funderar på. En är väldigt lik då, men är lite mer kollektiv, och det är ju lockelsen till kristendom för att känna gemenskap och tillhörighet. Moberg var inne på det i sin artikel, och här tänker jag att just i ett land med tidigare statskyrka och en kyrka som otvivelaktigt bär kvar vissa drag av statskyrketänk och beteende i svenska kyrkan, det spelar ju en roll här då, att kyrkan har stått för någonting gemensamt.
Ja, där plågas vi ju nu av det sekulära perspektivet, som ju då också var individualistiskt. Alltså att det, när man har gjort sig av med Gud och med kyrkan, Så det som finns kvar som auktoritet, det kan ju då bli staten i de marxistiska samhällen. Liksom samhället som stort då, konkretiserat i staten som styr då. Medan i västerlandet så har ju det sekulära perspektivet då satt individen i centrum. Och det har ju också setts då som det stora befrielseprojektet och finns ju delvis fortfarande kvar som en tankegång att det allra bästa är att bli fri från alla bindningar och alla slags relationer och allt som skulle kunna begränsa eller underordna någonting i ens liv någon annan. Och samtidigt har det ju lett då till en väldig känsla av ensamhet och att människan blir liksom ett isolat. Och det bryter mot väldigt grundläggande behov vi har som människor. Så nu ser vi ju på flera punkter att den här frågan om tillhörighet blir så väldigt viktig i vår kultur. Vi ser det i form av politiskt och att nationalismen kommer tillbaka. Vi behöver hitta ett sammanhang för vi är en nation och jag vill tillhöra någonting. Och att det är någonting gott liksom att finnas i att komma någonstans ifrån och därmed ha en sorts identitet, ett ursprung och en tillhörighet, ett sammanhang. Och det här visar sig sen också på andra områden att individualismen, den kan inte möta människans behov på ett antal områden. Och då erbjuder ju kyrkan, församlingen, och det, så har det ju alltid varit, den kristna kyrkan har erbjudit en gemenskap, en tillhörighet, ett sammanhang. Och om man dessutom tar den kristna tron på riktigt allvar, så är det ju mer än bara ett sammanhang, det är ju att man blir en del av Guds familj. Och får en tillhörighet på ett mycket, mycket, mycket djupare plan. Men det finns ju också ett första steg att det är socialt, att det kan erbjuda en tillhörighet.
Ja, men precis. Och det är ju det här, alltså den nyliberala liksom projektet har ju varit så mycket, det har ju varit så mycket frihet från, som du säger. Mm. Alltså friheten maximeras och liksom glädje, lycka, allting maximeras när vi tar bort begränsningar hela tiden. Det handlar bara om att ta bort. Och det är liksom lite motsvarande en politisk motsvarighet till det mer, vad ska vi säga, kognitiva tänket kring ateism, så att säga. Vi tar bort det här och då ökar bara på något sätt utrymme och frihet och potential. Men vi behöver någonting positivt att ha i det ställe. Vi behöver frihet till någonting. Och om då staten inte vill ställa upp med det, och det vill man ju inte, för då blir man ju totalitär väldigt fort om man så att säga målar upp ett sätt att leva och det är så här alla ska inordna sig under. Vilket lockar vissa i vår tid, som du säger. Mm. Men man vill stå emot det av demokratiska skäl och så. Då blir det ett vakuum där som då i ett land med statskyrka är ganska nära till hands att ja, men här har vi hittat varandra förut. Mm. Någonstans. Och det är icke-hotfullt också. Det är liksom harmlöst att tillhöra. Mm. Åtminstone den svenska kyrkan verkar harmlöst för de flesta svenskar. Andra kyrkor ja, kanske inte lika harmlöst.
Nej, många säger. Inte alla sammanhang i svenska kyrkan. Men,
nej, precis.
Nej, men individualismen har ju alltid haft en inbyggd fiende i att människan har sociala behov. Har relationsbehov. Och på samma sätt har ju det sekulära perspektivet, det ateistiska sekulära perspektivet, har ju en inbyggd fiende i att människan har religiösa behov. Har en inbyggd längtan efter transcendens och det gudomliga. Och som kristna så tror vi ju att det har sin yttersta orsak i att vi är skapade av Gud, för Gud. Och vi är skapade av Gud också för varandra. Så att vårt behov av gemenskap människor emellan och vårt sökande efter Gud har sin grund i att vi kommer från honom.
Precis. Vi är fortfarande bara på lockelser till kulturkristendomen. Den fjärde och sista, tänker jag, den är då den starkaste formen hittills. Och den är också på den här skalan lite mer kollektiv då. Och det är tanken att vi behöver kristendom, vi behöver kristen kultur för att kunna bygga ett robust samhälle. Alltså det finns något lite mer objektivt gott här som vi måste värna, för att annars så på något sätt kollapsar samhället. Det handlar inte bara om individens behov och så, utan det handlar om hur vi ska kunna leva tillsammans. PM Nilsson är inne på att den judisk-kristna civilisationen har bidragit med till marknadsekonomi och civilrätt och sådana här saker. Ayan Hirsi Ali, hon var ju inne på, du har nämnt redan det här att om kristendomen, om vi liksom om vi tar bort den, ja, men då har vi inget, vi har inget värn, vi har inget skydd gentemot radikal islamism, mot totalitära regimer. Och hon nämner också woke-kulturens liksom normupplösning som för henne då tre helt omöjliga sätt att leva, och då måste vi ha kristendomen som någon slags bålverk mot det här. Så då har man ju gått, det är lite starkare påstående än bara att det är fint att gå på i mässan eller något sånt här, va?
Det är nödvändigt för att bygga en fungerande civilisation. Så det verkar finnas då någonting mer objektivt, gott och rätt och fruktbart i den kristna tron. PM Nilsson nämner ju konkret detta att skriva avtal och att man är förpliktigad att hålla dem. Och det är ju en följd av att kristen tro har sagt att makt är inte rätt. Alltså någonting blir inte rätt bara för att den som har makten genomför det. Och jag menar, det är ju så i så många andra kulturer, är det ju så att makten bestämmer vad som är rätt. Medan i kristen tro så är rätten överordnad makten. Och därför kan man kritisera makten och hålla också den mäktige ansvarig. Det gäller staten eller det gäller individer som bryter avtal, till exempel. Och vi har hela tanken på människovärdet och på likställdheten mellan människor, att varje liten människa bör tas på allvar, eftersom vi alla har ett gemensamt ursprung i att vara Guds avbilder, och vi alla har en kallelse att bli Guds barn genom Jesus Kristus, och därför så kan man inte göra skillnad på människor på det liksom ontologiska planet.
Ja, men det är bra, Stefan. Jag tycker att vi har gett en ganska så utförlig beskrivning av vad kulturkristendom är för något. Så vi tar en liten paus och så talar vi om hur vi då utvärderar det här. Vad tycker vi egentligen om kulturkristendom? Så vi är strax tillbaka med det. Ja, okej, vi har beskrivit kulturkristendom, Stefan. Och låt oss då börja prata lite grann om hur vi tycker att man kan förhålla sig till det hela. Vad tycker vi är bra och så vidare. Det är väl det naturliga stället att börja. Vad i kulturkristendomen vill vi bejaka? Vi kan börja på individnivå eller på samhällsnivå. Jag vet inte vart du vill börja.
Det är ju förstås en befrielse för oss som är kristna att den här mer föraktfulla och ibland lite aggressiva tonen runt kristen tro, ifall den inte är den enda tonen som hörs när det gäller kristen tro. Som sagt, den har inte försvunnit, men den träder ju lite grann i bakgrunden, och nu kommer det röster som säger vissa positiva och bejakande saker om kristen tro. Det skapar en lite annan stämning runt kristen tro, runt kyrka. Och det är ju förstås väldigt positivt, och det bör ju vara en uppmuntran för oss som är kristna att komma ut som kristna på olika sätt och ta vara på den här möjligheten att nu är det en hel del röster som pratar positivt om kyrka och kristendom, som verkar inte skämmas ett dugg för det. Och då ska ju inte vi, om vi är personligt kristna, skämmas ett dugg för den kristna tron.
Nej, verkligen. Alltså i ett globalt och eller historiskt perspektiv har det ju aldrig varit förknippat med så jättehögt pris att bekänna sin kristna tro i Sverige, eller åtminstone inte under vår livstid och långt före den. Men om nu priset så att säga går ner ännu mer för det, kostnaden för det, därför att kristen tro blir mer respekterad, det är liksom ett av alternativen på bordet, man kan absolut gå i kyrkan, åtminstone vid högtider och så vidare, då borde vi verkligen inte banga för att säga så. Vi hade ju, när vi hade Andy Bannister som gäst här på ett Apologia Live-webinar i januari, och vi pratade om hur kan man prata om Jesus utan att framstå som en idiot. En av sakerna som han pratade om då och skriver om i sin bok om det där också är ju det här med vad han kallar för en faith flag. Alltså det här med att man bara i förbifarten kan nämna sin kristna tro och flagga för den. Att jag har varit i kyrkan eller sådana saker. Och det där är ju något som då blir ännu mer, vad ska vi säga, okontroversiellt och ja, fritt fram att göra i en kultur som tycker att det där är inte så konstigt alls. Det borde vi ta vara på.
Om en kulturchef på en av landets största tidningar kan uppmana människor, det är klart ska gå i kyrkan, så kan vi föra den uppmaningen vidare och inte vara så rädda för att bjuda med människor och säga, ska du inte hänga med kyrkan på söndag?
Ja, verkligen. Verkligen. Det är det minsta vi kan göra. Ja, och jag kan tänka att det här kanske också, jag menar, har någon väl börjat gå i kyrkan så vet man aldrig vad som kan hända. Det här kan ju, kulturkristendom kommer ju för ett antal individer kunna, skulle kunna bli en liksom möjlig väg till tro också, tänker jag, eller hur? Och historiskt så har vi sett också väckelserörelserna i Sverige har ju ofta skett mot bakgrund av en slags allmän kulturkristendom som alla har då inte omfamnat som en personlig tro. Men givet att det finns någon slags bakgrundsföreställningar, det kanske finns en gud, jag har någon slags medvetenhet om skuld eller existentiella behov och sånt där. Och så pang kommer ändå en exponeras man för lite mer så att säga, budskapet i den kristna tron. Ja, men då kan det också hända grejer och människor kan faktiskt komma till inte bara en kristen kulturell liksom attityd utan till en personlig tro.
Så är det ju alldeles uppenbart. Vi har ju ofta i apologet tagit exemplet skillnaden mellan när Paulus kommer till Thessalonika och berojar och går in till synagogan. Och där finns ju då en kultur av att man bejakar Gud som skapare, man bejakar gamla testamentets skrifter och löften om Messias och då har han en förkunnelse på ett visst sätt. Och sen i Aten, då finns det ingen som helst bakgrund och han måste börja någon helt annanstans och kan inte anknyta till skriften. Och man kan ju säga att när väckelsen drog fram i Sverige på 1718 och början på 1900-talet så var vi ju mycket mer i en situation av Thessalonika och Beroia, alltså att det fanns mycket bakgrundskunskap utifrån 1000 år kristen historia. Och sen har vi gradvis rört oss mot en situation av Aten och Areopagen där bakgrundskunskapen har försvunnit. Om det nu inte bara är en tillfällig trend utan det faktiskt blir lite mer påtagligt att människor åtminstone någon gång då går till kyrkan, några fler läser då och då i Bibeln och så skapas ju lite en ny kulturell bakgrund. Man hör vissa psalmer och det är några uttryck, några vackra formuleringar som sätter sig. Man hör vissa bibeltexter, där några tankar som griper tag i en. Man sitter i kyrkbänken och om det är en liturgisk kyrka så skapas det vissa känslor utifrån kyrkorummet och lovsånger och förböner och syndabekännelse. Och sånt där sätter sig ju i en människas sinne. Och det är självklart att både rent psykologiskt har det betydelse och att Guds ande använder sådant. Så det här kan ju också bli som en plattform som gör det lite enklare att kommunicera evangeliet i Sverige framöver.
Det kan bli lite det här man på engelska kallar för en plausibility structure. Alltså det finns någon slags underliggande rimlighet. Man har vant sig vid vissa ord och begrepp och bara börjat förstå och tänkesätt så att man kan också till slut anta dem i vissa fall.
Om man på tal om plausibilitetsstruktur, alltså man går till kyrkan och är med där någon gång då och så märker man, här är en massa trevliga människor, de verkar inte vara extremister och här är en massa välutbildade människor, här är en massa människor med humor, här är liksom okej, det skapar en plausibilitetsstruktur att kyrkan, även om det finns många original i den kristna församlingen förstås, så finns det också väldigt många förtroendeingivande människor. Och sånt där spelar ju också roll. Att det ger en plausibilitet att man ser att kunniga, välanpassade, välfungerande intellektuellt och socialt och psykologiskt människor är övertygade kristna. Det är klart att det betyder någonting.
Ja, men precis. Så det är ju det goda verkligen som kan komma i kölvattnet av det här. Men Samtidigt så behöver man utöva lite urskiljning då, inte ropa hej för snabbt, eller hur? Man behöver ha någon slags distinktion här då mellan just kulturkristendom och kristen tro. Varför är det viktigt, tycker du?
Ja, det kommer ju på sikt bli helt avgörande att man ser att det inte är samma sak. Kristen tro har ju den här personliga dimensionen av att man blir kallad att träda fram inför Gud, börja relatera sitt liv inför Gud, att man omvänder sig från synd och tar emot frälsningen genom Jesus Kristus. Så kristendomen är ju inte ett kulturmönster eller ett visst handlingsmönster enbart, utan i sitt centrum så är det ju någonting annat som sen leder till ett kulturmönster, ett handlingsmönster, och får en mängd konsekvenser.
Mm. Jag vet ju, när vi gav ut John Stotts bok Lärjunge, så poängterar han där då att i Nya Testamentet så är ordet kristen oerhört liksom marginellt, och det centrala ordet är lärjungar. Och det där är ju, tänker jag, om man leker med orden i missionsbefallningen, så säger Jesus inte gå ut och göra alla människor till kulturkristna och lär dem att uppskatta arkitekturen och musiken och ritualerna och sådär, utan det är dopet och det är hålla buden, det är oerhört personliga saker, och det är just lärjungar, så det är ju den liksom personliga relationen till Jesus som lyfts fram där verkligen. Och vi har ju redan varit inne på det då, att i kulturkristendom så är det ju vissa av dem som då propagerar för den garderar ju sig väldigt starkt genom att markera mot sanningsanspråken i den kristna tron. Mm. Richard Dawkins kanske gör det hårdast, och det överraskar väl ingen i så fall när han pratar om att det är nonsens. Och på samma sätt P.M. Nilsson och Moberg, alltså, säger ju just att amen, de sätter liksom upp de här på något sätt räckena för att säga att det här är vad vi menar, men det betyder inte. Alltså, det är positivt att vi har lämnat det här, säger de, och olika saker. Mm. Innan de bejakar vissa delar.
Just det.
Och så kulturkristendom saknar ju sanning, helt klart. För det är själva poängen, att vi tror inte på det här egentligen. Och jag undrar hur det är då, det som hör ihop i kristen tro med nåd och sanning. Jag tänker mig att kulturkristendom ibland kan sakna nåd också, åtminstone vissa varianter av den, när allt fokus blir på värderingar och kristen tro som ett värdesystem.
Mm.
Alltså i den kristna tron är ju nåden är ju grundad i, ja, sanningen också för den delen, men det är ju grundat i Guds karaktär och vad Gud har gjort för oss. Mm. Och tar man bort det så att det blir kristendom blir ett slags ideologi bara. Ideologier är ju inte särskilt förlåtande.
Nej.
I bästa fall är de, har de sanning, men de kan ju aldrig ha, en ideologi kan ju aldrig ha nåd i sig. Och det...
Ja, just det. Och ganska ofta så tror jag att man kanske lyckas inkorporera nåden, men gör det då utifrån en stor misstolkning. Därför att de flesta människor som lever sitt liv ett tag inser ju att ens liv är inte fläckfritt.
Ja.
Och man har ett behov av nåd, av förlåtelse, av att inte bli förkastad. Det finns saker som man skäms för, det finns... Man kanske inte använder så starka, de kristna starka orden om synd och skuld och fördömelse och så. Men samtidigt så finns det där någon sorts gnagande känsla av att man själv också har en del av någon form av orenhet eller svek eller misslyckande eller trasighet. Och då kan det finnas i kulturkristendom en vilja till en förvridning av nåden, att nåden är detsamma som bara acceptans. Alltså du är bra som du är. Vilket ju inte är den kristna definitionen av nåden. Den kristna definitionen av nåden utgår ifrån att det finns en sann dom över mitt liv. Men jag erbjuds nåd. Och den tar jag emot genom att omvända mig från min synd, bekänna den och så ta emot nåden och börja följa Jesus. Så det är inte det som ibland kallas för billig nåd. Och det tror jag är kulturkristendomens stora frestelse. Att man lyssnar till de här vackra orden om nåd och fred och kärlek från Gud. Som ju verkligen är tillgänglig för varje människa. Oavsett hur vår historia ser ut. Men man gör om det till billig nåd. Och har inte med omvändelse, tro och efterföljelse.
Ja, men det tror jag verkligen, alltså att just särskilda varianter av kulturkristendom, det är precis det här, det är precis det här man är ute efter mycket. Och då tänker jag kanske lite grann i just motreaktionen på det man har sett som en allt mer oförlåtande kultur då, där man säger man fel, använder man fel ord eller man liksom påkoms med ett olämpligt skämt för 10 år sedan så är du körd. Liksom, i ett sånt samhälle så blir nåden väldigt attraktiv, men det är som du säger, vilken förståelse av nåd. Och det gäller ju generellt då med kulturkristendom, den kommer ju om den består, som du säger, vi vet ju inte om det här är en kortvarig trend eller en långvarig trend, men i takt med att om den består som tendens, så kommer ju mer och mer av det kristna språket, den kristna begreppsapparaten, att liksom inkorporeras i offentligt samtal. Och då blir det ju än mer viktigt att verkligen försöka förstå på djupet, ja, men vad är det som läggs i de här orden? Är det en innebörd? Är det bara ordet? Är det bara liksom på ytan ord som jag känner igen, men meningen kan ha förändrats väldigt mycket? Det blir väldigt viktigt så att man inte luras här. Om vi skulle ta bladet från munnen ännu mer och diskutera faktiskt lite inneboende problem i själva projektet kulturkristendom då, så är det ju en misstanke, tänker jag, som vi delar här, att kulturkristendom kan inte längre stå på egna ben, eller hur? Du pratade ju redan innan om att kristen tro börjar just med tro, och sen får den konsekvenser i liv, och till slut får den konsekvenser i samhälle. Mm. Och nu säger man att det är det tredje ledet, konsekvenser för samhället, som på något sätt ska gå först. Och det ska till och med vara utan det första steget. Så det är det här med vagnen före hästen och så.
Ja, du hade ju lite fler bildspråk. Att äta kakan och ha den kvar.
Vi kan äta kakor och ha dem kvar, eller kasta ut badvattnet och behålla barnet, eller hur det nu var. Det finns olika metaforer vi kan ha för det. Eller varför inte Rod Dreher's respons till Richard Dawkins om en man som säger att jag är väldigt glad för mat, men samtidigt positiv till att bondgårdar och mejerier och sånt läggs ner. Alltså att det blir på något sätt självförgörande att försöka ha värderingar utan det underliggande tron.
Och här är ju det som är den västerländska civilisationens grundvärdering, ligger ju kring människosynen och bejakelsen av den enskilda individen, grundad i tron att alla är skapade till Guds avbild. Och det är då en tanke, en idé, en värdering som nästan alla då idag omfattar. Men som ju, det finns inte en chans i världen att den kommer att bestå om man fortsätter att avvisa gudstron och därmed avvisa sanningen i att varje människa är skapad till Guds avbild. Det är ju i den kristna civilisationen där man har börjat tro att och varit övertygad om att varje människa är skapad till Guds avbild, som den här tanken då har gradvis kommit att tillämpas. Vi måste ta det här på allvar. Varje människa är faktiskt Guds avbild. Oavsett social status och oavsett etnisk härkomst, oavsett kön och hudfärg och så vidare. Så jag skulle ju säga att där har man ett tydligt exempel. Och ett annat exempel är det här med förhållandet mellan makt och rätt. Den tankegången att det skulle finnas en rätt som står över makten, den har sin yttersta förankring i att rätten är förankrad i Gud som står över oss människor. Men om det inte finns en Gud som står över oss människor, så kommer det finnas massor med mäktiga män som inte vill acceptera tanken att det finns en rätt som står över dem.
Nej, men så är det verkligen. Så man kan verkligen ha tvivel på om det här i längden kan så att säga stå på egna ben. Jag tycker det finns en annan, så att säga, internt osammanhängande aspekt här av kulturkristendom, och det är ju frågan varför, hur ska man förstå, åtminstone då i starka varianter av kulturkristendom, hur kan man dra slutsatsen att kristna värderingar är goda? Alltså det uppstår någon slags oförklarligt fenomen här då, om man menar att de här är objektivt goda värderingar, hur kan de vara det om de bygger på en lögn? Man splittrar då det som är sant från det som är gott, och de ställs i motsats till varandra. Så att sanningsanspråken i den kristna tron är åtminstone de historiska sanningsanspråken, det här är, och teologiska sanningsanspråken, det här är vem Gud är, det här är vad Gud har gjort, det är falskt. Och samtidigt så uppstår värderingar där som är sanna eller goda. Och hur kan det här vara i motsats till varandra? Det blir ju väldigt märkligt. Alltså man föreställer sig situationen att jag i predikstolen skulle säga till församlingen att den kristna tron är sann, men kom ni ihåg nu när ni går ut i veckan att vi ska leva som om ateismen är på riktigt, för då kommer vi leva mycket bättre liv. Det blir fullständigt liksom kollision
i tänkande och livsstil. Det är ett exempel på att Richard Dawkins säger, kom ni ihåg att kristendomen är nonsens, men går ni ut och lev som om kristendomen är sann.
Ja, och det i vilka andra livsåskådningar skulle vi acceptera eller ens komma på tanken att säga så? Det blir väldigt märkligt, tycker jag.
Ja, man hade väl nästan smålett lite överseende inför den tanken.
Alltså, det är klart det finns någon slags evolutionär, man får försöka förklara det evolutionärt och så vidare, men du kommer ju inte undan då, då är det ju inte den objektiva dimensionen i moralen som man riktigt kommer åt, utan då kommer man bara åt att vi trivs med en del av konsekvenserna här, men ju starkare starkare anspråken blir i kulturkristendomen, desto mer hänger de i luften om de inte lutar sig mot den kristna sanningsanspråken.
Det här är ju en styrka i den kristna tron, att man kan hålla samman det som liksom filosofiskt är tre stora frågor som man gärna vill koppla nära samman, nämligen frågan om det sanna, det goda och det sköna.
Exakt.
Om Gud finns så har du en förankring för alla de tre, och tar man bort Gud då liksom vittrar ju de här andra sönder, och nu försöker man då hålla kvar vid det goda på något sätt. Samtidigt som man förnekar dess objektiva förankring.
Ja, precis. Och det tycker jag, det måste ju i längden verkligen undergräva hela förtroendet på att det ska vara gott. Och det var ju lite grann så vi hamnade här till att börja med, så att säga, i den första vändan av att varför ska vi ha kvar de här värderingarna om den kristna tron inte är sann längre. Så det här blir ju verkligen intressant att se vad svaret på något sätt, vilket svar som kommer bli mer dominerande i vår kultur. Vilken av de här hållningarna framöver som kommer hålla på något sätt. Vi har lämnat det här, så vi måste lämna värderingarna, eller oops, vi vill ha värderingarna.
Och det är ju lite som exemplet med att man står med en fot i en båt och en annan fot i en annan båt. Det kan man göra en viss tid, men till slut blir det för mycket spagat och man måste välja, liksom sätta ner fötterna i båda fötterna i samma båt. Och det är ju lite så nu att om den här kulturkristna inriktningen, det blir lite som att gå ner i spagat. Att å ena sidan säga nej, sanningen att i kristen tro, den avvisar vi, men konsekvenserna vill vi ha. Och på sikt så undrar jag om det inte blir så att man ändå kommer att tvingas att välja sida här. Och antingen då säga nej, men vi måste fortsätta det sekulära spåret, vilket i förlängning tror jag då leder till kulturens upplösning, civilisationens undergång. Alternativt att man faktiskt tydligare måste säga vi vill ha de kristna frukterna, och därmed måste vi börja undersöka de kristna rötterna igen. Och det är ju det som vi skulle vilja be om och arbeta för, att det som nu sker, att det verkligen skulle kunna bli en undersökning, och inte bara ett konstaterande av att nej, men de kristna frukterna verkar ju bättre än sekularism och islam, utan då säga, ja, men vad är det som ger näring åt de här kristna frukterna som har skapat, precis, världshistoriens främsta civilisation? Inte en syndfri, långt, långt, långt ifrån, men jämfört med andra civilisationer, en civilisation med så mycket godhet och frihet. Var de frukterna, var får de sin näring? Vad är det för rotsystem de kommer ur?
Så det är, vi får väl lite grann säga att den som lever får se hur de här trenderna utvecklar sig. Vilka som visar sig vara bestående, vilka som blir övergående. Men intressant är det helt klart att leva i detta ögonblick. Och,
det finns ju ett läge här göra reklam för Francis Schaeffers bok. För mycket av de här resonemangen som vi har fört här har ju ett teoretiskt underlag, kan man säga, i Francis Schaeffers böcker. Och vi är ju i den lyckliga situationen att det nu finns Tre av hans främsta böcker finns i ny fräsch svensk översättning. Hans trilogi, du hittar den på Apologias hemsida. Och han var ju väldigt profetisk i att förutspå vad händer om det sekulära perspektivet fortsätter att växa och kommer och dominera. Och han är ju oerhört intressant att läsa när han visar det kristna, de kristna frukternas rötter i tron på Gud. Så jag igen rekommenderar Schafers bok väldigt starkt.
Ja, men det blir ett bra naturligt sätt att avrunda samtalet här. Så får vi fortsätta hålla koll på de här tendenserna. Du som har lyssnat på det här avsnittet och hängt kvar ända till nu, bra jobbat. Och du får jättegärna komma med synpunkter och frågor och inspel på hur det här samtalet kan fortsätta. Maila dem till podd@apologia.se. Länken till den e-postadressen, eller du hittar den e-postadressen, och länkar till artiklarna vi har refererat till, och såklart länk till Schafer-boken i beskrivningen av avsnittet här inunder. Så scrolla bara ner där för att ta ditt tänkande vidare i området kulturkristendom. Men där tänker jag att vi tar och avrundar dagens långa och väldigt intressanta samtal om kulturkristendom. Tack Stefan, och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs nästa gång på Apologia-podden.
Yes we do.